Artikel 8.
Befinner sig i Strindbergs bostad, och det ni hörde här just nu, det var en högspolare, en toalett som spolade, och Camilla Larsson, du är intendent på Strindbergs museet, och de här ljuden som nu ni har placerat i Strindbergs bostad, de kan man gå runt och få höra, och så är det sensorer som startar dem beroende på vilket rum man befinner sig i.
Det stämmer, och vi hade som utgångspunkt när vi gjorde den här ljudsättningen en av Strindbergs pjäser som heter Svarta handsken, där han bland annat beskriver närliggande lägenheters ljud, såsom barnskrik och pianospel. Och det var vår utgångspunkt. Mm.
Och vi befinner oss på Drottninggatan, Blå tornet, som inte är blått.
Nej, tornet är grönt, huset exteriört är gult, men trappuppgången är blå. Mm.
Men kommer man hit då och går igenom lägenheten, då får vi uppleva, förutom att vi ser lägenheten och får kanske en guidad visning av en av era guider, så kan man också ta del av de här ljuden och få en närhet. Och nu hör vi någon som knackar i våningen ovanför. Det är pianospelet som stör.
Nej, jag tror faktiskt att det är någon som knackar på Strindbergs ytterdörr. Han bad flera av sina närmaste vänner att ha speciella hemliga knackningar på ytterdörren. Mm. Så att han visste vem som kom, annars öppnade han inte.
Mm. Och nu är det någon som ringer irriterad.
Ja, precis.
Vi ska gå från ytterdörren och toalettutrymmet, så går vi vidare in i lägenheten och kommer då in i Strindbergs sovrum.
Ja, det här är Strindbergs sovrum, och vi hör redan en liten stund efter vi har gått över tröskeln här ett ganska svagt ljud som snart kommer att stegras, och vi kan höra folkets hyllningar utifrån Drottninggatan, Tegnérgatan.
För det är 1912 vi befinner oss i.
Ja, det stämmer. Strindberg fyllde 63 år 22 januari 1912, och då blev han hyllad av en stor folkmassa.
Och så kan vi läsa då på en informationsskylt här om sängkammaren. Möbler och föremål i lägenheten är huvudsakligen original, tapeter och textilier, noggranna rekonstruktioner. Lampan på byrån kallade Strindberg min vackraste elektriska lampa med röda ögat. Och på sin födelsedag 22 januari 1912 tog han på balkongen i facklors sken emot en hyllning av över 10 000 personer, mest arbetare. Och sen kan vi också läsa att i den här sängen som vi har bakom oss, där avled Strindberg några veckor senare.
Ja, och efter Strindbergs död så han hade sett till att det fanns pengar att betala hyra ytterligare ett par månader. Och under den tiden kom en av hans goda vänner hit och gjorde en uppteckning av lägenheten. En inventering, och den inventeringen i form av fotografier och ritningar låg till grund för när man rekonstruerade lägenheten. Mm. Och det var drygt 60 år efter Strindbergs död museet öppnade. Mm. Och vi tycker att det är mörkt och murrigt här nu. Men med den tidens mått mätt var det ändå ganska luftigt och ljus. Inte tunga sammetsdraperier och bollfransar överallt, utan ganska avskalat och enkelt och rent ändå.
Men ändå är det tungt med färgerna, det går i grönt mycket.
Ja visst, det är grönt och brunt.
Och balkongen, den har vi här, den han klev ut på, kan vi göra det?
Det kan vi göra. Och nu kommer vi att höra dagens ljud, vilket inte är hästdroskor och folkets jubel, utan snarare trafik.
Ja, och då står vi alltså på den balkong där Strindberg tog emot folkets, företrädesvis arbetarnas hyllning då, 63 år gammal.
Ja, arbetarrörelsen hade tagit det initiativet till en stor hyllning, och man visste också att Strindberg inte skulle leva så länge till. Man följde hans hälsotillstånd i tidningarna. Han hade alltså magcancer och kom att avlida i maj 1912. Mm. Så vad man gjorde var att man startade nere vid Norra Bantorget och samlade folk. Och man tågade sedan i ett fackeltåg här i januarikylan.
Och kallt är det nu också i höstblåsten. Det är stormvindar som drar fram här över balkongen just nu och lite regn också. Men vi ska ta gå in igen i Strindbergs lägenhet. Och han fick också ta emot folkets Nobelpris, kallar man det för.
Ja, Strindberg själv kallade det för antinobelpriset. För att kanske markera avståndstagandet från Svenska Akademin.
Men han fick det av folket, det var viktigt.
Ja, det var väldigt viktigt.
Nu går vi in i matsalen. Och här till höger möts vi av ett piano. Och snart kommer det lite ljud. Vi har gått förbi någon sensor som startar ett ljud här snart.
Vi kan höra hur han från matsalsbordet går fram till drilla serveringsbordet och till kaffebryggaren och häller upp en kopp kaffe och går tillbaka och sätter sig vid bordet.
Och nu kommer ljuvlig pianomusik bakom ryggen på oss, Beethoven.
Beethoven var Strindbergs favoritkompositör och musik spelade en väldigt stor roll för Strindberg. Han växte upp i ett väldigt musikaliskt hem och alla hans syskon lärde sig att spela varsitt instrument. Dock inte han. Det sägs att han var för lat för att lära sig läsa noter. Men han kunde spela enkla trudelutter på piano. Vad Strindberg istället gjorde var att han bjöd hit sin äldste bror Axel som var utbildad pianist. Och han underhöll sin bror och Beethoven-gubbarna. Mm. Strindbergs goda vänner, inre vänkrets, Beethoven-gubbarna.
Och mörkt här också får vi väl säga. Det krävs ständig belysning i det här rummet.
Ja, det gör det. Mm. Men det är ändå färggrannare och mer ombonat i matsalen än vad det är i sovrummet. Mm. Här har han tagit ut svängarna lite med rött och grönt och gult på väggarna.
Precis, röda gardiner och en fin blomsterkvast på bordet och en grön duk.
Ja.
Och en röd fin duk vid den här kaffekokan.
Ja.
Och vi hörde den puttra lite grann, men det kom i konflikt med pianospelet.
Ja, sensorn utlöser en sekvens av ljud där kaffeputtret ingår. Strindberg var väldigt noga med att alltid koka sitt kaffe själv. Gjorde han det själv så blev det gott. Och han började varje dag med att dricka en kopp kaffe innan han då kunde börja arbeta i sitt skrivrum. Mm.
Och vi ska gå över till skrivrummet. Nu hör vi Strindberg bakom ryggen. Han hostar lite besvärat. Han sitter vid sitt skrivbord.
Ja, Strindberg var ju stor rökare. Så att han hostade säkert en hel del.
Och arbetsrummet, ska jag säga, det är bokhyllor. Ett stort skrivbord som är välordnat får man lov att säga. Och en fotogenlampa, det var inte elektricitet då förmodar jag, som det är nu.
Det fanns elektricitet i Strindbergs bostad, men just den här lampan vid skrivbordet var en fotogenlampa. Han tyckte ibland bäst om att sitta och arbeta vid just fotogen eller levande ljus.
Mm. Och vi kan också läsa här på en upplyst skylt, arbetsrummet vid det pedantiskt ordnade skrivbordet skrevs bland annat pjäsna Riksföreståndaren och Stora Landsvägen. Hans tidningsartiklar gav upphov till den så kallade Strindbergsfejden som upprörde hela Kultursverige i flera år. Nu hör vi också Strindberg tända en cigarett, det är därför han hostar kanske lite då. Strindberg angrep olika företeelser, kungadyrkan, försvaret och inte minst auktoriteter som Werner von Heidenstam och Sven Hedin. Kransen, som vi då ser hänga på väggen här, är från Intima Teaterns ettårsdag 1908. Den fick han där.
Ja, Strindberg drev en teater under 3 år, mellan 1907 och 1908. Och den hette Intima Teatern. Den invigdes på nytt 2003 och ligger på den ursprungliga platsen. Och för Intima Teatern skrev Strindberg så kallade kammarspel. Alltså kammarmusikens idé överförd till teaterscenen. Med en liten scen, lite rekvisita, få skådespel och en liten salong.
Mm. Och det här rummet som arbetsrummet som vi nu står i och hör Strindberg hosta besvärat som vi sa förut. Så är det avskärmat här, vi kan titta in men vi kommer inte in i rummet, det är glasväggar.
Ja, tyvärr måste vi säga. Men det är ju på grund av att det på skrivbordet bland annat finns en hel del lösa föremål som inte skulle få ligga kvar annars helt enkelt.
Och tillgängligheten till museet här, att få ta del av det som finns här, den finns idag, framförallt med guidade visningar. Och nu hör vi rikstelefonen ringa i bakgrunden här, Stockholms telefon. Den hänger på väggen här, svart med klyka. Då är det företrädesvis guidade visningar som du förespråkar. Det är nog det man ska gå på om man är synskadad. För ja. Ni har en audioguide, men den är väldigt enkel.
Ja, audioguiden har bara ett spår. Så att den kan man inte hoppa i, man måste lyssna hela. Vi skulle vilja ha en audioguide som fungerar bättre. Och vi har också planer när vi arbetar med vår kommande basutställning som förhoppningsvis öppnar i maj nästa år, att kanske ha brajskrift, punktskrift. Sen tror jag också att våra så kallade thin light-skyltar som vi kommer att ha på nästan samtliga montrar i vår nya utställning kan fungera för vissa synskadade, eftersom de är upplysta underifrån och kontrasten är ganska bra. Så att det pågår hela tiden ett arbete, och så fort vi gör nya saker och planerar nytt så försöker vi ha det här tillgänglighetstänket med oss hela tiden.
Men vi kan säga i alla fall att Strindbergs interiören här och det som finns här till största delen är allt original, så som det såg ut när Strindberg bodde här.
Ja, det gör det. Så att med lite fantasi så kan man förflytta sig 100 år tillbaka i tiden. Mm. Och med hjälp av texter och av ljud förstärka den här känslan. Mm.
Okej, vi går ut ur Strindbergs bostad, eller i alla fall i hallen där vi nu står. Och vi hör den här besökaren som försöker få Strindbergs uppmärksamhet. Och jag tackar dig, Camilla Larsson, för att du visade mig runt här, intendent på Strindbergs museet. Och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen.
Tack så mycket.
Och sist här hörde vi August Strindberg hosta till. Strindbergmuseet ligger på Drottninggatan 85, och vill man komma i kontakt med museet för att boka visningar kan man ringa 411 53 54. Reporter Bengt Reihed.